Advent är en högtid som förbereder oss för julen. I Norden så är nog första advent den söndagen och den gudstjänst som är mest välbesökt av alla gudstjänster under ett helt år. Det finns goda traditioner och en av de traditionerna är just advent som är första söndagen på ett nytt kyrkoår. Och inför fyra söndagar innan juldagen så förbereder man sig för att fira jul. Traditionellt sett så har kyrkan också haft en period av fasta och förberedelse och väntan inför firandet av Jesu födelse under julen. Det är två högtider som vi som kristna verkligen uppmärksammar mer än andra. Det är julen när Jesus kom och föddes till denna jord. Och det är påsken när Jesus dog och uppstod för oss. Och inför båda dessa högtider finns det en period av förberedelse. Kanske ännu mer under påsken, den här fastan för att fördjupa sig och förbereda sig för den verklighet och den konsekvens som julens budskap och påskens budskap innebär för oss. Så idag så vill vi läsa kyrkoårets texter utifrån Bibeln, i evangelierna och i Psaltaren och i Gamla testamentet och bli påminna om det som är en förberedelseperiod inför att fira att Jesus kom till oss. Det som inleder passionsveckan eller påskveckan brukar man kalla för palmsöndagen. Och det intressanta är att i kyrkoårets texter för första advent så är det som en liten palmsöndag här också. Igår hade vi lilla julen och idag har vi lilla palmsöndagen. Ordet advent har en latinsk ursprung med ordet domini, och det är inte så att jag kan latin, men det har jag läst mig till att det betyder ankomst. Att vi lever med en förväntan på Herrens ankomst inför julen då vi firar att han kom till oss. Men det finns tre dimensioner i denna advent, i denna ankomst, i denna förväntan på Jesu tillkommelse. Han kom till oss när han föddes i ett stall och vi firar det under julen. För det andra, han kommer tillbaka. Det är vårt hopp. Det är vår framtid. Och för det tredje, han kommer till oss här och nu. Och vi öppnar oss för att han ska komma oss till mötes här och nu. Vi läser ifrån evangeliet om denna text i Matteus 21 kapitlet och vers 1-9. Jag läser ifrån folkbibeln. När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget sände Jesus iväg två lärjungar och sa till dem: gå in i byn där framför er, där ska ni genast finna en åsna som står bunden med ett föl bredvid sig. Ta loss dem och led dem till mig, och om någon säger något till er ska ni svara: Herren behöver dem, och han ska strax skicka iväg dem. Detta hände för att det som var sagt genom profeten skulle uppfyllas: säg till dotter Sion, se din kung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna, på en arbetsåsnas föl. Lärjungarna gav sig iväg och gjorde som Jesus hade befallt dem. De hämtade åsnan och fölet och lade sina mantlar på dem, och han satt upp. Den stora folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde på vägen. Och folket, både de som gick före honom och de som följde efter, ropade: Hosianna, Davids son. Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. Hosianna är ett hebreiskt ord. Och det betyder ungefär rädda oss. Eller kom med hjälp. Vi är alla behov av hjälp. Förr eller senare i livet så kommer vi komma till den punkten där vi inser att ensam är inte stark. Och hur mycket vi än försöker att hålla kontroll i våra liv så behöver vi hjälp. Och vi kommer först att finna frid och harmoni i våra liv när Gud får centrum i våra liv. När Gud får den plats som han bör ha i våra liv, nämligen att vi är skapade av honom för att leva med honom och leva för honom. Där inte vi är i centrum utan Gud är i centrum och vi uttrycker vårt beroende till honom och vänder oss till honom så att han får bli vår kung. Och han får bli vår herre, men han också får komma som vår frälsare. Där vi ropar Hosianna till honom som betyder hjälp oss, rädda oss. Vi behöver hjälp i våra äktenskap, vi behöver hjälp i vår vardag, vi behöver hjälp i våra relationer, vi behöver hjälp med våra barn, vi behöver hjälp på vår arbetsplats. Om vi är arbetsgivare eller arbetstagare eller arbetssökande, vi behöver hjälp och vi kan vända oss till himmelens och jordens skapare. Vår Herre och vår frälsare Jesus Kristus och säga Hosianna, Davids son. Hjälp mig, fräls mig, hör min bön. I Saltaren så kan vi läsa i psalm 24 och i vers 7-11 om denna kung som vi läste om här. Höj era huvuden, ni portar. Höj er ni eviga dörrar så att ärans kung kan tåga in. Vem är han, ärans kung? Det är Herren, stark och väldig. Herren, väldig i strid. Höj era huvuden ni portar. Höj er ni eviga dörrar så att ärans kung kan tåga in. Vem är han, ärans konung? Det är Herren Sebaot. Han är ärans kung. Jag önskar att vi kunde ha stor orkester med trumvirvlar och rökmaskiner och alltihopa. För de här högtidliga tillfällen när kungligheter kommer på besök och man ställer sig i givakt och portarna öppnas och kungen får träda in. Jag är en royalist, ja visst. Jag tycker det är någonting fint. Men allt det där är bara små symboler på att det kommer en dag när Gud ska ställa allt till rätta. När en ny himmel och en ny jord ska komma och döden ska utplånas, synden ska utplånas, sjukdom ska, djävulen ska bindas och kungars kung och herrars herre ska träda fram och vara alla vårt centrum. Det kommer den dagen, vi ser fram emot det. Vi har ett hopp som kristna i klimatkris och klimatångest och när det är krig och när det är konflikter och när det ser mörkt ut i världen så har vi ett hopp i det att vi har läst slutet på Bibeln. Vi vet hur saker och ting slutar. Jesus kom till världen. Gud klev ner. Gud tog initiativet. Gud kom till oss i Jesus Kristus. Det är julens budskap. Det var inte så att han kom så som man hade förväntat sig. Trots att man kunde läsa i profetierna i Gamla testamentet om att han skulle komma och hur han skulle komma, så var man ändå inte med på det. För kung Jesus föddes inte i ett slott, han föddes i ett stall. Han uppenbarade sig inte för kung Herodes, han uppenbarade sig för herdarna som vaktade fåren om natten. Och när han kom för att fullborda sin plan och syftet med varför han kom hit. När han red in i Jerusalem så trodde de, nu kommer friheten från ockupationen. Nu kommer Israels konung och frigöra oss. Och det blir politiskt maktskifte. Och så kom han och så dog han på ett kors. Det var inte alls vad man hade hoppats på eller förväntats. Men han kom för att dö på ett kors, för att förlåta oss från våra synder och rena oss från all orättfärdighet. Och uppstå på den tredje dagen enligt skrifterna, så att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha ett evigt liv. Och den som tror på honom och tar emot honom ska få rätten att bli Guds barn. Att få ett nytt liv och det går från mörker till ljus, från död till liv och finna frid hos Gud. Det var därför han kom. Vi kan också läsa i profeten Zakaria, det 9:e kapitlet och 9:e versen. Fröjda dig stort, dotter Sion. Jubla, dotter Jerusalem. Se, din kung kommer till dig. Rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna, på en åsninnas föl. Vi kan jubla och vara glada över att Jesus kom. Vår konung kommer till oss. Rättfärdig och segerrik är han. Men det är inte politisk seger. Det är inte militär seger. Utan det är seger över döden, seger över synden, seger över nöden. Som han kommer med. Och när vi får uppleva konsekvensen av att Jesus kom, då kommer glädjen in i våra liv. Då kan vi också få jubla. Han kom som en kung, men han kom inte så som kungar vanligtvis kommer. Han kom ödmjuk, ridande på en åsna, ingen limousin. Därför att han representerar ett annorlunda rike. Gud blev människa. Han föddes i ett stall. Han red in på en åsna och han dog på ett kors. Vi firar jul att han kom. Vi firar den glädje av de konsekvenser som det har inneburit och innebär för var och en av oss. Därför vill vi lyfta upp allt vad vi kan under julens alla härliga traditioner. Med julsånger och med julotta och adventsgudstjänster. Att lyfta fram han som är stjärnan och kärnan i allt, Jesus Kristus. Det är därför vi firar jul. Men också det att vi firar en förväntan av hans återkomst, att han kommer tillbaka. Den första kristna kyrkan hade en bön när de bad Maranata. Herre, kom. Kom, Herre Jesus. När vi firar nattvard så påminns vi om två saker. Vi påminns att Herren Jesus dog för våra synders skull. För att rena oss genom sitt blod. Och vi påminns om att han kommer tillbaka så som han har lovat. När det är mörkt. När vi inte ser ljuset och inte förstår hur ska det gå med denna världen. Så har vi ett hopp. I det att Jesus har lovat att han kommer komma tillbaka. Det är en del av adventen. Att vi firar att han kom. Och vi ber, Herre, kom tillbaka. När vi vet hur allting slutar så finns det tröst för oss här och nu. För vi är fyllda av ett hopp. Att trots hur mörkt det än är så vet vi vad som väntar. För det tredje så innebär advent att Jesus kommer till oss här och nu. Vi lever i en tidsålder efter korset och före hans tillkommelse. Vi räknar i det västerländska samhället, i hela den moderna civilisationen, före och efter Kristus. Det finns ett före och efter Jesus Kristus i var och ens av våra liv, om vi vill öppna oss för det. För det att han kom, i det att han dog, i det att han uppstod igen, kan det få en enorm skillnad i våra liv om vi öppnar upp vårt hjärta till honom, tar emot honom, tror på honom och bekänner honom som vår frälsare och herre. När han kom sa han: nu är riket här. Himmelriket är här. Vi ber i Fader vår, du som är i himmelen. Helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vi vet att den bönen kommer att få sitt fulla svar den dag när Herren Jesus kommer tillbaka. För då kommer han med hela riket ner på jorden. Himmelen kommer landa på jorden. Men vi lever i en tid mitt emellan korset och hans tillkommelse, där han kommer till oss, där hans rike kommer till oss, där hans närvaro kommer till oss. Och därför är vår bön: låt din vilja ske, låt ditt rike komma, så som i himmelen, så och i mitt liv, så och i Sion, så och i Vasa, så och i min familj, så och på min arbetsplats, så och på min skola. Kom mitt ibland oss. När han for upp till himlen efter sin uppståndelse, så sa han till sina lärjungar, vi kan läsa om det i Bibeln: vänta här i Jerusalem, så skall ni få en hjälpare som jag ska sända till er, som Fadern har lovat. Han ska komma och han kommer att vara med er. Det är Gud Fader, det är Gud Son och det är Gud den helige Ande närvarande hos oss som vår hjälpare i vår svaghet. I Apostlagärningarna 1 och 8 säger Jesus till sina lärjungar: ni ska få kraft när den helige Ande kommer över er. Den helige Ande kommer till oss. Gud kommer till oss genom den helige Ande och vi kan få uppleva kraft att bli hans vittnen. Om du kallas som vittne till en rättegång, så är det för att bara säga det du har sett och det du har hört. Inget annat. Att tala sanning om det du har själv fått uppleva, det du har sett och det du har hört. Den helige Ande kommer med sin kraft till våra liv för att vi ska kunna vittna om på ett personligt sätt det vi har fått erfara, det vi har sett och det vi har hört. Att Gud är på riktigt, han är verklig och han är levande. Och han är närvarande med sin kraft så att vi kan få vittna om det för andra människor. Vi kan läsa om att på pingstdagen, när de väntade så som han hade sagt till dem, så blev det så som Jesus hade lovat. Anden föll. Och vi kan läsa om att det kom som en stormvind. Det kom som eldslågor över dem. Och det lät som ett dån. Det var inget som gick händelserna förbi, utan det var dramatiskt. Och de gick ut på gator under den här högtiden och de talade i nya tungor. Och människor kunde på ett övernaturligt sätt höra de goda och glada nyheterna om att Jesus hade kommit. Och de undrade: vad är det som händer? Och Petrus går ut och predikar och förklarar detta. Och när han har talat så blir folk träffade i sina hjärtan och frågar sig: vad ska vi göra? Så kan vi läsa i Apostlagärningarna 2 och vers 38. Petrus svarar dem: omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige Ande som gåva. Löftet gäller er och era barn och alla de som är långt borta, alla som är som Herren vår Gud kallar. Det kan hända så att du sitter här idag och upplever Att någonting sker på insidan, att hjärtat bultar och du känner en närvaro, du känner en börda, du känner en nöd. Du känner att du förstår. Jag är en syndare som behöver syndernas förlåtelse. Jag vill vända mig till Jesus. Vad ska man då göra? Bibeln säger, omvänd dig. Omvänd har en dubbel betydelse som betyder att vända riktning. Från att tidigare gå från Gud sin egen väg till att vända sig till Gud för att gå hans väg mot honom. Det har också en betydelse av att ändra hur man tänker. Att man nu tänker nytt. Man tänker att nu är det Gud som är i centrum. Det är han som har kommit genom Jesus Kristus och förlåtit mig mina synder. Jag tror på honom, jag tar emot honom och jag vill leva med och för honom. Det är omvändelse. Men det är inte slutet. Och vi läser i den texten att det är det som du och jag kan göra som en respons mot vad Gud gör i våra hjärtan. Vi kan omvända oss och vända oss till Gud. Och nästa steg är, låt er döpas. Det är så underbart att ni har en dopgrav och ni har vatten i dopgraven. Här finns vatten. Vad hindrar att du blir döpt? Det låter lite omodernt. Det är lite annorlunda att man har så mycket vatten, men det är oerhört bibliskt. Och om du är intresserad och du har frågor, så vänd dig till pastorer och församlingsledare som du har förtroende för. Så ska vi öppna Bibeln tillsammans och visa att i Bibelns tid så fanns det mycket vatten. Och det fanns en ordning av att först så omvänder man sig och tror på Jesus. Och som en bekräftelse på tron på Jesus så låter man döpa sig. Som ett tecken för att jag vill följa Jesus. Jag tror på Jesus. Jag tillhör honom och han tillhör mig. Man lämnar det gamla livet. När Jesus dog så dog jag. Och när han uppstod så uppstår jag. Och jag vill följa honom. Omvänd er och låt er döpas. Det är det du och jag kan göra. Så säger Bibeln. Då skall ni få syndernas förlåtelse. Det kan vi aldrig lösa på egen hand. Det kan bara Gud göra. Och det är det Gud gör när vi vänder oss till honom och när vi låter döpa oss. Så om du har fattat ett beslut att du tror på honom, om du har räckt din hand och sagt att jag vill följa Jesus, då har du bara gått halva vägen. Då ska du gå hela vägen och låta dig döpas. Det finns en sån kraft i detta. Att jag tar detta steget i lydnad mot Guds ord och följa Jesus och säga jag vill bli döpt. När du gör det så kommer det att kännas lite kamp inför det, för det är ett viktigt beslut. När man gifter sig i kyrkan, då säger man ja till den man gifter sig med. Inför himmelen, inför den man älskar och inför alla vittnen närvarande, släkt och vänner. Och då så samma ögonblick så säger man nej till alla andra. För man har valt, jag har beslutat mig för att säga mitt ja till den person jag älskar. Att döpa sig har inte med att gifta sig med Jesus. Men det finns likheter i det att man inför himmelens Gud och för sig själv och inför alla i offentlighet. Jesus dog offentligt för oss och vi kan döpa oss offentligt inför honom och tala om att jag har fattat mitt beslut att följa honom. Då får man uppleva syndernas förlåtelse, det som bara Gud kan göra. Och det andra som händer är att han säger, också skall ni få den helige ande som gåva. Jag hade mina tre punkter. Det första med adventen är att vi firar att Jesus kom, hans ankomst. Det andra är att vi firar att han kommer. En väntan på hans ankomst och tillkommelse som vi behöver påminna oss om. Som ger oss hopp även just nu. Det tredje är att vi ber att han ska komma till oss. Och det gör han genom den helige ande. I apostlagärningarna kan man läsa om den första församlingen. Och jag uppmuntrar dig att läsa de bibelställena. I det 19 kapitlet så kan vi läsa om att man kom till en plats och märkte att människor var döpta med Johannesdopet, men de hade inte hört om den heliga ande. Och så fick de undervisning av Paulus och så blev de döpta i Herren Jesu Kristi namn. Och så lägger Paulus sina händer på dem som nu blivit döpta, och då faller Guds ande och de börjar tala i nya tungor och profetera. När vi blir frälsta, när vi blir Guds barn, tar emot honom och tror på honom, då flyttar den heliga ande in. Och vi får ett vittnesbörd på insidan om att vi är Guds barn. Guds ande bor i oss. Men vi kan också se i Bibeln att det finns någonting mer än bara den vittnesbördet. Det finns mer att uppleva och erfara av den heliga andes närvaro, heliga andes kraft i våra liv. Och vi kan läsa om ett dop i den heliga ande, att få bli uppfylld av den heliga ande. Inte bara en gång, utan om och om igen. Idag så sjöng vi, se du gör allting nytt. Om du längtar och om du törstar, så kan du få nytt på nytt få uppleva förnyelse i den heliga ande. Eller för första gången få uppleva hans närvaro och hans kraft. Jag var frälst, jag var döpt, men jag var inte frimodig. När jag skulle gå till kristna skolgruppen på högstadiet, så minns jag hur jag på insidan bad, gode Gud, låt ingen se mig när jag går till det här rummet längst bort i korridoren. Jag minns hur jag bad, låt ingen fråga mig vart jag är på väg. Och när jag satt på de här kuddarna i det här lilla rummet med det tända ljuset i mitten, så sjöng jag på insidan, Gud, ta mig härifrån. Det värsta var ju när vi skulle stå med kristna skolgruppen och han prästen hade ordnat att vi skulle ha gudstjänst för hela aulan, och så skulle man stå där i målbrottet. Jag kommer aldrig glömma när vi står där uppe liksom och har Jesus för världen givit sitt liv. Och det var så sorgligt och melankoliskt, och det var så, och det enda jag tänkte på, det var en helt annan sång. Kom och ta mig långt härifrån, långt härifrån. Det fanns ingen frimodighet i mitt liv. Jag var frälst, jag var döpt. Så kom jag in i gymnasiet och hamnade i första ring på tekniska gymnasiet. Och så var det en konferens i Skandinavien i Göteborg. Jag kommer aldrig glömma, jag åkte dit med ungdomsgruppen och vi har en busslast. Och så sitter jag där på söndagen och man är helt trött. Och så längtar man hem och man vet att det är skola på måndag. Och så var det SVT, Sveriges Television, sände gudstjänsten på TV. Och jag sitter där och bara ber på insidan, låt ingen få se att jag har varit med här i TV. Det var ju visserligen 10 000 eller många tusen i den här stora Skandinavium. Tror du inte att TV-kameran hittade mig? Och mer än en gång zoomade in när de skulle ha publikbilder på lilla mig, som bad om inget annat än att få slippa just detta. Tror du inte att på måndag morgon, att hur i hela världen har en gymnasieelev tittat på Sveriges Televisions gudstjänst och lyckats se mig? Och det sprider sig att jag har varit i TV. Det fanns ingen frimodighet. Men när jag fick ett möte med den heliga ande, så blev jag som en annan människa. Det är inte min personlighet. Det är inte min stil. Men när Gud drabbade mitt hjärta med en nöd och en längtan, så ledde det mig och min kompis till att på gymnasiet be varenda morgon för vår klass. Vi längtade efter inget annat, att vi skulle få möjlighet att få berätta om Jesus för vår klass. Och innan gymnasiet var färdigt så hade mer än halva klassen kommit till tro på Jesus Kristus. Och nu var det comeback, för vi var i musiklinjen och de hade hört att vi hade startat ett band som hette KGB, Kristianstad Gospel Band. Och det var ju väldigt kreativt. Och vi valde sånger som hade väldigt mycket gospel, evangelium i sig, så vi skulle kunna få proklamera evangelium. Och sen så tog vi tillfället att förklara texterna mellan sångerna, så vi skulle få predika. Och rektorn bad oss hålla konsert för skolan på gymnasiet. Vad var skillnaden? Den heliga ande gör all skillnad i våra liv. Håkan som var mest emot allt detta med att vi var så brinnande för Jesus. Han bildade till och med en klubb emot oss. Så vi hade en lista där vi bad för dem som vi trodde var närmast frälsning, och så hade vi en lista för dem som var mest emot, och Håkan var på den listan. Och när han fyllde år på våren så gav vi honom en bibel och vi bad lite extra för den här bibeln. Det var lite ovist och provocerande, ungdomligt härligt. Men när vi kommer tillbaka efter sommarlovet så första kommentaren från Håkan var så: nu är jag i Korinthierbrevet, säger han. Då fattar vi, han har börjat läsa och Gud verkar. Det dröjde inte många veckor för han bara säger: jag kan inte stå emot längre, jag måste få vad ni har. Så vi följde med honom hem till hans lilla lägenhet. Dan och jag, vi sitter där i hans lilla vardagsrum. Han tar emot Jesus Kristus. Och så säger han: jag har ju hört om det här med tungotalet och den heliga ande. Kan jag inte få det också? Och så ber vi. Och så kommer den heliga ande och så börjar han tala i tungor så det bara bubblar över. Så det fanns ingen ände. Och han var så glad i Gud så det fanns ingen ände i det. Och sen nästa morgon när vi hade lämnat honom och så kom han tillbaka till skolan, så kom han: du, hur stänger man av det här, sa han. Och så fick vi förklara att det inte är svårare än att du själv bestämmer. Varför sa han inte det, sa han. Och Håkan blev den mest frimodiga i klassen. Och fler fick komma till tro. Vad gör skillnaden? Den heliga ande. Detta med tungotalet är ju någonting som är lite känsligt för vardagliga människor, våra kollegor och skolkamrater och släktingar och grannar. Och, alltså, det är ju fint att ni tror på Jesus och går i kyrka, men tungotal är väl lite för mycket ändå. Det kan vara svårt att förklara. Jag var, när vi bodde i Sankt Petersburg, med i ett coverband för medelålders gubbar i min ålder. Som höll på med företagande på arbetet och på fritiden, så samlades vi i en studio och hade jättekul. Det var bara jag som var bekännande kristen. Det var inte alltid så helgat allt annat som hände när jag var med dem. Men Gud började verka i den där gemenskapen också. Så jag tänkte, jag tar tillfället. Vi kan väl be gruppen komma och spela på kyrkans julkonsert. Så nu skulle vi komma till kyrkans julkonsert i Sankt Petersburg och spela med vårt band. Och de bjöd med sig sin familj och vänner. Och det var kul. Men jag kände, kanske innan de kommer, kanske jag ska berätta för dem att jag är ganska mycket kristen. Inte bara så där allmänt går till kyrkan vid advent och jul, utan ganska mycket kristen. Så jag kände att det kan nog vara tid att göra det efter all tid vi har haft tillsammans. De visste ju att jag trodde på Gud och sådär och gick i kyrkan. Men jag tänkte, jag kan ju... Så jag var lite nervös och bedjande. Och trummisen hade liksom, vi hade bestämt träff på hans kontor. Och jag kommer dit och är lite vacklande och känner mig som en tonåring på nytt. Liksom nästan lite skyldig på något sätt liksom. Och så hjälper han mig, för han säger så här: du, jag har bara några frågor som jag skulle vilja prata med dig om det här. Liksom. Du är ju kristen. Talar du i tungor, sa han. Och jag bara tänkte, det var ju att sätta ribban högt liksom. Jag kanske tänkte liksom förklara det här, jag tror på Bibeln. Och så, ja, det gör jag. Men förklara, hur går det till? Kan du göra det här och nu? Och så kände jag, när vi hade fått prata om tungotalet och förklara det en stund, då fanns det ju inga frågor som var känsliga längre. Så vi kommer inte undan det att vi tror på en övernaturlig Gud som är utan det, för vi kan förklara och fullt förstå. Men när vi erfar hans kraft så förvandlar det oss till en frimodighet. Och det inkluderar också att när vi kommer till honom och han lägger sina händer på oss och kraften kommer, så kommer också gåvan att tala i nya tungor och profetera och på ett övernaturligt sätt få vara till uppmuntran för varandra. Och jag vet att jag är över tiden för länge sedan denna eftermiddag. Men jag kommer ju inte så ofta och jag ska snart åka härifrån. Så nu är jag färdig med mitt budskap. Du har fått höra adventens budskap. Låt oss ta vara på den goda tradition vi har under julen. Förbereda våra hjärtan, fördjupa oss i Guds ord, läsa texterna, sjunga sångerna och tacka honom för att han kom. Och i vårt mörker och det vi ser omkring oss, bli påminna om att han kommer tillbaka. Det är adventens budskap.